Veckans sparpodd gästas av Robin Boeman från Instalco. Vi pratar givetvis installationsbranschen. En hel del om företagsförvärv. Hur ser utsikterna ut för byggnation i Sverige? Och inte minst hållbarhetsaspekter med att kunna energieffektivisera. Allt detta och mycket mer. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna sparpodden. Denna vecka säger jag också välkommen till Robin Boeman från Instalco. Välkommen.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Du, kul att ha dig här. Vi ska prata Instalco, förvärv, installationsbransch och mycket däremellan. Känns som ett ämne som du är väl bekant med.
Ja, men det ligger varmt om hjärtat, så det ska vi nog kunna lösa.
Ja, men härligt. Du har ju axlat vd-rollen sen i höstas, september någonstans.
Ja, första september.
Men anställd nummer två in i firman, så du har varit med ett tag.
Yes, jag var med sedan 2014 när vi startade. Mm. Då jobbade jag framförallt med våra förvärv och drev den affären. Sen 2019 så klev jag över som CFO och körde i 2 år. Och sen nu i september så förra året då, så klev jag över till vd-rollen.
Just det. Men du, när kom Instalco till börsen?
2017, i maj 2017.
Så var det. Mm. Så att man först onoterad miljö ett gäng år för att få upp liksom verksamheten och sen in i börsen.
Ja.
Och Instalco, man hör ju på namnet, det är installationsbranschen. Och sen har ni ett gäng då dotterbolag. Ni är ganska förvärvsaktiva.
Absolut.
Om du skulle beskriva själv, vad gör Instalco?
Ja, men Instalco är ett installationsbolag i grunden. Vi har en decentraliserad affärsmodell. Så vi kör multi-brand strategy. Alltså vi har alla varumärken kvar. Och vi jobbar inte så mycket ut mot kund med Instalco-namnet. Utan det är mer vårt bolagsnamn.
Ja.
Så att vi driver våra bolag i en decentraliserad miljö. Inom installation. Vi har 115 stycken enheter i Sverige, Norge och Finland. Största delen i Sverige. Vi kommer därifrån så att det är naturligt att det har växt mest. Vi jobbar inom el, VS, ventilation, kyla, styr och reglera automation. Typiskt sett, bara för att sätta lite kontext, säga att Skanska, Peab, NCC, de ska bygga ett hus eller ert kontor här. Då hyr de in oss för att göra all installation i huset.
Ah, okej. Okay. Och det finns mycket vi ska hugga här. Om vi bara börjar med liksom så här fördelningen av de här 115.
Ja.
Hur mycket är el, hur mycket VVS, hur mycket är, finns det, delar ni upp det i
sådana? Ja, men det gör vi absolut. Sen finns det ingen liksom plan kring så här, vi måste ha X procent inom det här området och Y procent inom det. Men just nu, eller som det var 31-12 så var det 40% på el. 35% på VS, 15% på ventilation ish och så lite other.
Just det. Men 115 enheter, det har ju förvärvats ganska många då per år, kan man ju räkna ut om det är 2014 man startade. Mm. Först, när började man förvärva utomlands?
2016 köpte vårt första bolag i Norge och okay. Finland.
Ja, men det var ju väldigt tidigt. Ja. Mm. Men synergier, det är den som är... Det är en intressant diskussion där. Mm. Ska man jaga synergier? Ska man inte jaga synergier? Finns lite olika skolor om man ser till liksom börsnoterade bolag som har en förvärvsagenda.
Ja.
Jag gissar att ni jobbar synergier. Det är ett fokus för er.
Alltså, vårt fokus är att det ska finnas ett syfte med att man finns.
Ah, okay.
Mm. Om syftet är att du bara ska förvärva bolag, då ser jag inte syftet. Om syftet däremot är att du ska bli bättre tillsammans, ja, då finns det. Sen om det är synergier i cost savings eller om det är synergier för att du kan sprida en kunskap eller att du kan sprida en kultur eller att du kan sprida liksom, hjälpa till med olika saker. Alltså, det finns ju olika typer av synergier. Vår största synergi här, det skulle jag säga, det är korsförsäljning. Vi ser att man kan komma in på nya projekt när man kommer med oss. Man kan komma in på nya kunder. Alltså den typen. Man lär sig saker. Det är vår största synergi. Sen är det svårt att sätta en peng på det. Vi har ju vissa bolag som gör förvärv och säger så här, ah, bra, då kan vi klippa HK eller vi kan ta bort hälften av alla ekonom. Så jobbar inte vi. Utan de är ju egna enheter som står själva och som har ett eget PNL-ansvar. Men de tillhör en grupp som de kan få ta del av vår kunskap som vi har. Och vi är experter på installation.
Men och hur många sitter då på huvudkontoret för Instalco?
Vi har väl 20 stycken kanske som är 100% avlönade oss.
Ja.
Någonstans där.
Och syftet med dem är inte att försöka mappa ihop dem allt för mycket. Man hjälper till i viss mån, men det är inte liksom att man måste hjälpa till. Liksom,
alltså vi har delat in oss i affärsområden.
Ja.
Så vi har affärsområdeschefer som är gamla dotterbolags-vd:ar. Som man då har lyft upp och de har då ansvar för sin region eller sitt affärsområde. Så till exempel på vägen hit faktiskt så mötte jag en av våra dotterbolagsledare som var på väg till ett sånt möte. Och då hade Stockholmsgänget då samlat sina, vad är det, tror jag, 17 stycken bolag inom Stockholmsregionen som har ett möte nu här längre på lite, lite inte så långt härifrån faktiskt.
Ja,
så då samlar de och så diskuterar de olika sådana olika ämnen som de diskuterar idag till exempel.
Men det finns liksom ingen anledning att slå ihop tre elfirmer i Stockholmområdet. Kan inte det finnas en syfte att liksom slå ihop dem?
Alltså vi tycker ju inte det. Just det, den bemärkelsen. Utan man kommer ju med i Instalco. Man vill ju bli del av Instalco. I sådana här sammanhang så pratar man om förvärv. Men när vi sitter där ute, då pratar vi med att man går med. Man vill vara en del av en grupp. Och de vill ofta ha kvar sitt varumärke. Det kanske är farfars gamla firma man har tagit över eller liksom så, och man är väldigt mån om sin personal, man vill att den ska må bra. Den personalen kanske har valt aktivt att jobba på den lokala firman istället för att jobba på den nationella firman. Så att det finns ju mycket sådana mjuka parametrar i det hela.
Ja. Men hur mycket ägandeskap tar Instalco då?
Alltså, i princip alltid 100%.
I princip alltid. Men i vissa fall så här, entreprenören är ju ofta en viktig komponent i förvärv, alltså det är den som har drivit bolaget, det är den man behöver ha med sig ett tag till, och förr eller senare så kanske den också behöver lämna över, och då kulturen är viktig. Vad blir incitamenten för entreprenörerna? De kommer in i helheten och får liksom det
finns
stöd.
Finns inget roligare att ställa jobb på hos oss.
Ja.
Det är det stora incitamentet.
Just det.
Du kan aldrig konkurrera med incitament mot att du ägde firman 100% själv.
Nej.
Men det är klart, då tar du 100% av risken också. Det är ju lätt när det går bra så kan man ju tycka att varför fick jag inte mer? Men det är klart, sen kan man ju ha dåliga dagar. Men då får man fortfarande lön i och för sig då, om man jobbar på hos oss. Då. Men är man entreprenör så kanske man inte fick någon lön då, när det gick sämre. Då. Men det stora incitamentet som vi hela tiden måste jobba med, det är att det måste vara kul att jobba på Instalco. Man måste vilja jobba på Instalco. Man måste tycka att det är spännande att utveckla sina bolag. Och om ditt syfte är bara att du ska sälja ditt bolag och gå i pension, ja, men då finns det andra där ute som kan ta hand om dig. Ja. Det är liksom inte riktigt vår kopp och tea, om man säger så. Då.
Nej, men jag fattar. Men hur hinner man med förvärv? För det är ju ändå, förra året jag tror det var typ 27 stycken. Ja. Nu är det ett ovanligt år, ja,
det var väldigt många.
Men det har väl legat kring 20, strax under 20 tidigare år.
Ja, det är någonstans där.
Är det liksom en uthålligt tempo ungefär?
Alltså det är ju ganska stretchat tempo.
Ja.
Det är en utmaning. Alltså ska man vara seriös med förvärv och vilja jobba mer om aktivt, skapa den här kulturen, besöka bolagen och så. Det är ett hektiskt schema vi har för att hinna med. Då gäller det att vara lite aktiv i sin planering och så.
Ja.
Så att 27 var lite för extremt, så vi har en liten backlog på att hälsa på vissa bolag och sådär.
Ja.
Sen var det väl i och för sig en del av bolagen som kom in nu var ju också när vi har jobbat med under längre tid och som kanske kände att men det här nu, pandemin, den blir bara längre och längre och den tar aldrig slut. Nu vill jag nog vara med i någon grupp här, för det är inte så kul att sitta där på kammaren själv och se pandemiorosmolnen komma och allt sånt där. Så att jag tror, det är min analys, att många som vi kanske har pratat med i 3-4 år slog till.
Ja, kände att nu vill jag vara med.
Ja, men nu vill jag vara med. Nu, man tänkte att 2020 var pandemiår. Ja, och så blev 2021 också ett pandemiår.
Just
det. Det tror jag överraskade en hel del.
Ja. Och, kan du inte bara så här, jag vet inte hur mycket du kan berätta, men i en förvärvsprocess, vad är det ni letar efter? När är det en perfect match både för entreprenören och för er?
Mm.
Och sen gärna om det finns en nyans av vad är det inte ni letar efter, liksom, när tackar ni nej?
Ja, men en av dem sa jag ju precis. Alltså, vi är ju inte så jättesugen om du skulle komma till oss och säga så här, jag tänkte börja spela golf i Spanien här nu och tänkte lämna över firman. Ja, det är kanske inte riktigt det vi hugger på då.
Nej.
Men det vi letar efter är ju just entreprenörsdrivna bolag. Man ska ha ett bra historik med siffror och liknande. Man ska ha koll på sina papper.
Ja.
Vi gör inga turnaround case och sånt där, utan vi vill ha bästa bolagen i klassen.
Ja.
Det är de vi letar efter. Sen ska man ha ett moget ledarskap. Mm. Jätteviktigt för oss. Och vad är moget ledarskap? Men man ska förstå att liksom det finns vissa man måste följa vissa regler och är väldigt låg tolerans med om man inte gör det.
Ja.
Man måste hålla sig liksom i, vad man säger, vägens mitt. Samma med alltså man ska vilja vara med i gruppen, som sa. Det är lika mycket de som ska välja oss som vi dem. Om det bara är en prisdiskussion, då är inte vi rätt. Då finns det väl någon annan som kan sitta i sitt Excel-värld och leva i den då.
Ja.
Och tycka att det är värt mer kanske, men så jobbar vi. Ja. De vanligaste anledningarna att vi tackar nej är de två sista.
Just det, priset blir för högt? Eller det blir
nej. Vanligaste anledningen att vi tackar nej är att vi tycker att management inte har ett moget ledarskap.
Ja.
Eller att vi tycker att nej, men det är ingen bra fit. Du gör det här av fel anledningar. Du passar inte in hos oss.
Ja.
Siffrorna är, liksom, eftersom det är ju enkelt. I Sverige är ju det, och Norge och Finland, det är ju jätteöppet.
Ja.
Det går ju att slå i en databas, så har du alla siffror för massor bakåt. Så det träffar man väldigt sällan fel på om man tar en lite längre horisont.
Alltså det är svårt, ni går på bolag som har en bevisad historia.
Ja, annars tar vi inte möte.
Nej, alltså, nej. Men så här, jag läser mellan raderna. Det finns ju ganska många bolag på börsen som har en förvärvsagenda.
Ja, det blir väldigt poppis.
Och jag läser liksom mellan raderna att det finns en viss skepsism mot det här liksom modellbygget, bara addera på ytterligare förvärv, finansiell alkemi. Alltså
det finns ju både noterade och onoterade, skulle jag säga.
Ja.
Jag brukar skoja och säga så här, men jag kommer sitta där om 5 år, men jag är tveksam om alla andra sitter där.
Okej.
Men det är ju min uppfattning. Och,
på vilket sätt? Varför får du?
Nej, men jag får en känsla lite av så här att det måste finnas ett syfte. Att bara göra förvärv för förvärvets skull, det har väldigt svårt för. Det har testats i många olika världar, och det har en tendens att inte funka i långa loppet. Och jag tror att det har blivit någon form av liten Excel-hets i vissa led, och man har liksom, man ser någon form av multipel arbitrage, och sen så räknar man i Excel och så tänker man, nej, men det här är jättebra. Ja, men det finns en verklighet där ute också, och det tror jag är väldigt viktigt. Att...
Vad tror du är liksom, vad de kommer snubbla på då? Är det att det har varit lite för halvtaskig due diligence? Det är inte riktigt så stabil lönsamhet som man hade förväntat sig. Faller den, och så blir det svårare att få kalkylen att gå ihop. Betala räntor och amorteringar.
Så det är omöjligt med att säga vad som kan få de andra att falla. Liksom, jag kan ju bara fokusera på hur vi jobbar och vad vi gör. Jag kan ju bara konstatera att för oss finns ett syfte att göra det här. Alltså, och syftet är inte liksom att vi ska bli större och störst, bäst och vackrast på något sätt. Utan syftet här är att det finns ett behov. Vi ser idag att installationsbranschen blir svårare och svårare. Det blir mer liksom pappersexercis, det är svårare roddare, projekten blir mer komplicerade. Det är svårt som liten firma att hänga med. Det kommer nya krav ta sist här nu. Så bara 9 december så beslutades att vi skulle ha taxonomi i Sverige. Det skulle vi rapportera från 1 januari, fast vi fick veta den 9 december. Liten firma är inte det så enkelt. Vi kunde ju förbereda oss, för vi hade ju på känn att det skulle komma. Vi var förberedda. Och sen, ja, det är bara börsbolag som blev drabbade i den bemärkelsen. Ja, men ska du leverera till ett börsbolag, Skanska, Peab, NCC, då kommer du också behöva rapportera så småningom. Hur ska den lilla rörmokaren eller elektrikern som tycker om att göra projekt, när ska den göra det? Alltså den typen av grej kan vi hjälpa till med. Det finns ett syfte bakom på något sätt. Vi är experter i min installation. Det är omöjligt att komma och säga så här, men jag är expert på allt. Det går inte. Alltså, jag har aldrig sett det, och jag tror inte det finns någon som kan vara det. Men sen kan man ju göra det av andra anledningar. Det finns ju liksom allt ifrån diversifiering och liksom den typen. Och om man tycker det är spännande, så är ju de här bolagen, så att alla bolag fyller ett syfte. Det är väl jättebra att det finns variation med att den som då vill köpa ett bolag inom en viss nisch, den kan då välja, och så kan man titta på oss, och så kan man säga så här, men jag vill ha exponering mot bygg. Men jag tycker kanske att installationsbranschen är mer intressant, den är mer lönsam än bygg, den är lite mer diversifierad. Okej, jag är fortfarande exponerad mot bygg, men då väljer jag Instalco som har högst lönsamhet inom installationsbranschen på börsen. Och ja, bra, jag tar det bolaget. Kvalitetsbolag, bra, jag tar det.
Ja.
Eller så kan du köpa ett bolag som har väldigt bred portfölj och säger så här, ah, men då köper jag det, och så har jag exponering mot allt möjligt. Det är ju portföljteori.
Ja, precis. Alltså, det är ju... Men man vet inte heller vad man får då, kanske.
Nej, alltså det blir ju liksom som att köpa lite fond, kan man säga. Eller, ja.
Ja.
Men du får någon form av exponering mot indirekt onoterat, eller hur man ska kalla det då. Liksom.
Ja. Nej, men jag fattar. Jag tror att det är ju... Allting är en produkt av sin tid.
Ja.
Det har varit billigt att låna pengar, obligationsmarknaden, det har varit lätt att resa nytt kapital. förvärvsexercisen har gått lätt ihop och, mm. och bankerna har varit villiga att låna ut till det och så vidare. Så det har ju fött den liksom arenan vi ser.
Oh.
Det kommer att vara tuffare tider.
Mm.
Det kommer att sållas en del. Mm. Vi har redan börjat notera i börskurserna att det har tappats en del.
Absolut.
Brett.
Mm.
Också bara på det, hur påverkas ni? Jag menar, er aktiekurs har ju också hängt med i nedgången. Precis.
Absolut, ja, ja. Lysande tillfälle att tillträda när aktiekursen är all time high.
Ja.
Men jag tror att återigen, man måste tänka så här, okej, okay, där och då så var det på något sätt någon form av hype kring att alla skulle heta någon form av serieförvärvare skulle man heta, och så fick man en jättehög värdering. Jag tror att det är mycket sundare värderingar överlag på börsen nu. Nu skulle jag till och med kunna hävda att vissa aktier ser billiga ut i viss utsträckning. Men kan man leverera som vi kanske 25% tillväxt, ja, men då kanske man ska ha en premie. Och tittar du på liksom hur marknaden ser ut nu, det är inflation, det är högre räntor och liknande. Mm. Det blir lite tuffare.
Ja.
Så är det. Pengar allokeras åt andra håll än mot börsen. Ja. Så att nedgången kom, det är ju vad det är. Jag menar, vi kämpar varje dag för att skapa aktievärde. 25% av vårt bolag ägs av våra anställda.
Ja.
Det är klart att det inte är den roligaste världen att leva i när aktiekursen går ner.
Nej.
Men å andra sidan så ser jag ju att...
Liksom, var det bolaget idag jämfört med det?
Ni har det jag skulle komma. Alltså, idag har vi liksom 200 miljoner mer i EBITDA än vad vi hade i september.
Ja.
Jag skulle vilja hävda att vi är ett stabilare bolag. Vi har fler ben att stå på. Vi har en bredare portfölj idag än vi hade i september. Värderingen, det kommer. Ja. Jag är övertygad. Det är bara... och det är ingenting jag sitter och tänker på och kan påverka, utan jag försöker få vårt gäng att jobba ihop, och vi är ett team, och vi har fantastiskt duktiga entreprenörer där ute, och det är de tillsammans liksom, när vi kommer ihop som en grupp, då händer det häftiga grejer och ja. Då blir det bra.
Det är ju rätt fokus, alltså aktiekursen är vad den är, och jag hoppas ju också att börsen nu har på många sätt nyktra till lite, inte lägga den här stämpeln förvärv och att det ska ge en premie, utan istället kolla på bolagen och vad är det jag faktiskt får, för det skiljer sig på en förvärvare från en annan och vilket fokus man har. Och förvärv är ju egentligen inte syftet i sig, utan syftet är ju någonting annat.
Mm.
För er är liksom bli starkast i installationsbranschen.
Mm.
Så det är det man som investerare ska fokusera på. Vad är det jag får under?
Ja.
Inte bara
vad är det jag label. Köpt egentligen?
Ja, vad är det jag köpt och inte bara vilken label det kommer med. Men på ändå det temat då, alltså nu har ni ju stärkt EBITDA, men nu börjar vi ändå se en av liksom kylning i ekonomin.
Mm.
Ni är ju exponerade mot bygg.
Absolut.
Vad hör ni nere i dotterbolagen?
Nej, alltså det rullar på.
Ja.
Vi har en stark orderbok, vi är fortfarande liksom, det pratas mycket om material, vi har fortfarande tillgång till material och så. Sen är det klart att materialpriserna har gått upp en hel del. Här gäller det att hitta rätt kunder. Och det kämpar man med varje dag. Det är fortfarande så att det finns ett behov. Alltså vi såg ju något index här som kom ut och man pratade om hur mycket bostäder som ska byggas. Det är ju ganska fastställt att Sverige behöver bygga 60 000 bostäder per år. Det tror jag är ganska liksom, det har många institut kommit fram till. Nu pratar man om att det kanske ska byggas någonstans runt 40, det är lite olika siffror, men säg runt 40. Ja, men då har vi en skuld på 20. De kommer vi behöva bygga i kapp. Skillnaden kanske mellan liksom när man pratar om bygg och det vi håller på med är ju att där bygger du en skuld. Om du och jag inte äter på en restaurang imorgon, vi äter inte två gånger.
Nej, det kommer vi inte. Vi kommer inte äta i kapp.
Nej, vi kan inte äta i kapp, men vi kommer bara bygga i kapp.
Ja, ja.
Ska vi nå Parisavtalet som ett gäng fina herrar och damer satt och skrev på, ja, men då är det dags att börja agera. Då handlar det inte om att vi kan pausa på grund av att det blev 10% dyrare. Då måste vi bygga om. Vi måste renovera våra fastigheter. Nyproduktionen måste stå för mycket.
Ja.
Det är en betydligt större del än vad vi liksom flyger för. För några år sedan var det flygskam.
Ja.
Och det är väl jättebra att man kanske funderar över sina flygdelar. Men det är dags att fundera över den lite större pajen som är liksom hur vi de facto lever idag.
Ja, just det. Men är det liksom, pratar vi energieffektivisering?
Absolut.
Eller sådana där typer av uppgraderingar?
Det är det som är lite mer spännande idag.
Ja, ja.
Så vi kan ju prata liksom den delen och Att liksom kostnader har ökat och marknaden känns lite vikande på just lägenheter. Ja, absolut. Men vad har, hur mycket har energipriset gått upp med sista tiden? Ja, men det går ju knappt att säga. För det är ju allt från liksom typ 100% till, beroende på var du bor i landet, ett par 100%. Liksom. Ja. Ja, men helt plötsligt en kalkyl på att slå upp solpanel eller köra laddstolpe istället för att köra dieselbil. Den blir ganska intressant. Den återbetalningstiden, oavsett om vi har gått upp 15% i pris, spelar kanske inte så stor roll. Kalkylen går ihop så rätt snabbt ändå.
Så det du säger är egentligen, man ska inte bara utvärdera er på att så här, ny produktion, utan det kan vara effektiviseringar, uppgraderingar. Har ni själva, liksom, delar ni upp så här, hur mycket är bostadsexponering, infrastruktur? Liksom?
Ja, ja. Alla siffror kan inte i huvudet, men får en del då, men allt finns att läsa i årsredovisningen om inte annat.
Ja.
Om man har någon så här sifferglad person. Sen brukar jag säga så här att det är inget jättesyfte i sig, för det som är fina med vår bransch är att vi kan ställa om extremt snabbt. Ja. Skulle det nu säga att nyproduktion dör helt och hållet, ja, men då tar vi alla våra gubbar och gummor och så jobbar vi med renoveringar istället.
Ja, ja.
Och det är ju en liten liksom hedge i marknaden. Det har en tendens att gå lite så här. Byggs det inte så mycket nytta, men då passar man på att renovera istället det man har. Ja. Fördelen med oss är att läcker en kran så spelar ingen roll. Då vill du laga den.
Ja, oavsett en hög eller lågkonjunktur.
Ja, lite så, va?
Vattnet måste sluta.
Vattnet, ja, precis. Och, men om vi ska ta något då, så ser vi så här. Nybyggnation är ungefär 40%.
Ja.
Renovering 40% och 20% service.
Okay.
Om man ska ta något hårdraget. Tar du bostäder så är, om vi liksom suddar ut det där och så tittar vi på vad vi levererar till slutkund då, så är ungefär 10-15% är nyproduktion bostäder. Mm. 10-12% är renovering av bostäder. Men den stora delen som vi har nu, det är sjukhus och skolor och alltså mot kommun och landsting och den delen.
Ja.
Och de har ju en annan tillgång på pengar.
Ja.
Det funkar lite annorlunda där.
Stora, långa kontrakt.
Ja, och framförallt så är det ju så, jag menar, är det brist på skolplatser så spelar det liksom inte så stor roll om räntan är X eller Y procent, utan då ska kommunen eller liksom, det ska byggas.
Ja, ja. Men och geografisk fördelning, nu är det mycket i Sverige, men vart i Sverige är det liksom, storstäderna? Eller
finns... Ja, där befolkningen finns.
Ja, ja.
Sen så etablerar vi oss mer och mer upp i norra delen av Sverige, och det har ju mycket med att göra, att det är mycket tillväxt där, det kommer ju mycket spännande initiativ med fabriker och liknande där, så att det är väldigt spännande.
Du säger etablera, jag minns också att ni likt många andra köper bolag, men vi startar ni en del bolag också?
Yes, det skiljer oss ganska mycket från många av och de andra vi pratar med. Det är ett koncept som vi tog fram egentligen var kanske 2016-2017. Och det var väl egentligen en produkt, om jag ska vara ärlig, av att vi satt i några såna här lätt tuffa M&A-förhandlingar.
Ja.
Och så kände vi till att nej, men då startar vi väl själva då.
Ja.
och det var så det kom fram. Och så har vi sedan dess liksom förfinat det här konceptet av hur vi kan starta bolag, och så har vi plattformar för det och hur vi kan accelerera dem. Liksom. Så förra året startade vi 6 bolag. Vi har ju startat bland annat en egen konsultsatsning, teknikkonsulter, där vi har på 18 månader rekryterat 275 medarbetare. Så jättespännande satsning.
Men, och det är liksom, man konkurrerar med Sweco, Afri,
ja, precis.
Liksom, den typen.
Ja.
Det här låter ju som att nu breddar ni er lite ut. Ja, men det är klart, de kanske vinner andra delar av installationsbranschen.
Absolut, ja, ja. Men de är tidigare inne i projektet. De kanske är med i kalkylfasen eller liksom ritfasen och projekteringsfasen, och där är de med.
Ja.
Och kommer in liksom tidigare än oss. Sen är det inte de som handlar upp några, liksom, det är en missförstånd som många har, att de handlar upp installatörerna. Så är det inte, det är ju byggaren som handlar upp installatörerna. Men de kommer in tidigare, de kan ju åtminstone säga så här: hörrni, bara som ni vet, i Linköping nu sitter vi och räknar på ett stort sjukhusprojekt som kommer nog ut på upphandling om ett år. Bara som ni vet.
Ja.
Sen har man ju ingen jättefördel av att de har gjort, liksom, lite fördel har ju att du kan ha informationsöverflöd och så. Men det är ändå byggaren i slutändan som kommer välja vem som gör elen och väntan och så. Så att det är ett fristående bolag som jobbar i sin, det är liksom ett Instalco, om man säger så då.
Ja, just det.
Så de har väl, vad är det, 12 eller 15 kontor i dagsläget.
Ja. Och vi går under brandet Instalco, eller vad gör man?
Det går under brandet Intech.
Intech, ah, okej. Okay. Men för er, jag gissar att en förhoppning är ju att man vill kunna vinna liksom helhetskontrakt.
Ja, men det blir mer och mer liksom kontrakt överlag på marknaden idag som är där kunden kanske inte har en egen byggavdelning och man har inte, utan det blir mycket mer, man liksom hyr in hela paletten. Ja. Man sitter på en bit mark och sen så får man liksom ta hjälp av hela paletten och då kan vi hjälpa till. Sen är vi ju väldigt måna om att vi ska aldrig konkurrera med vår kund. Så vi kommer inte att konkurrera med bygg.
Nej.
Det finns ju vissa av de här som jag pratade om innan som är inne och liksom tassar lite på byggsidan och installationssidan och sådär. Och det är ett koncept som har bevisat sig aldrig funka.
Nej.
För då helt plötsligt så börjar du konkurrera med din kund. Och det är vi jättenoga med att det ska vi aldrig göra.
Men
vi ska kunna erbjuda liksom dels projekteringssidan och även installationssidan. Och det fina i det här är ju att då har vi liksom den teoretiska kunskapen och den praktiska. Om de två pratar ihop, vilket är betydligt mycket lättare om man har samma ägare och samma liksom,
ja,
inom samma grupp, så har man en jättefördel.
Ja, ja.
För det här gänget här vet vad som teoretiskt funkar och vad som är hetast marknaden just nu, kanske följer nya trender och liknande. Gänget här har testat och installerat mycket av det och vet vad som funkar de facto i verkligheten i installations...
Och kan de båda bli starkare tillsammans?
Absolut.
Ja, spännande. Det är ju hela poängen med att vara en del av en helhet.
Ja, absolut. Liksom, ja.
Koncerner. Men så här lite finansiellt också. Förvärv kommer ju med att man betalar. Och
det brukar vara så
ofta. Hur finansierar ni förvärv generellt sett? Är det cash, liksom, revers, säljer man aktier?
Nej, vi jobbar med att man får betalt direkt.
Ja.
Så man får cash helt enkelt. Och sen kan det vara i vissa sammanhang och vissa diskussioner så blir det någon form av earnout, alltså en tilläggsköpeskilling. Ja. Kanske när man liksom tror att det ska gå så eller man har förväntningar på någonting. Och så ett sätt att liksom mötas någonstans och säga men vi betalar för det här och så får du det där sista om du når dit där du tänker. Och så där. Det är ganska... Ja, men schysst, man gör en form av riskdelning eller någonting kan man väl kalla det. Och sen har vi också en komponent ibland att vi använder egna aktier. Men det gör vi ganska sällan nu för tiden. Det har ju mycket med att vi vill ju att våra... vi använder ju inte som ett finansieringsmedel som jag vet att vissa andra. Vi använder det som ett incitamentsmedel att säga så här. Men vi vill att du ska tycka är kul att vara med i gruppen. Så du ska vilja äga i gruppen. För att du ska känna en del av gruppen och att du ska tycka att det är kul att vara här. Och ett sätt också för att visa liksom att du också har commitment.
Ja.
Jag vet att vissa andra gör det ju för ett sätt att man, liksom, man tar och betalar med aktier för att man liksom kanske inte har finansieringen i ryggen och så gör man den vägen.
Ja.
Men det är ganska
lock-up-avtalet. Men det är sällan ni gör den.
Nej.
Ställer ni kravet att entreprenören ska äga liksom på något sätt? Men man hoppas givetvis
att de köper. Vi har ju en viss lock-up i och med att det ändå är nyemitterade aktier i det fallet.
Ah, okay.
Men samtidigt så är det så, ja, vad är det för... Vad ska du göra om någon inte vill äga din aktie?
Nej.
Ska du tvinga dem att äga din aktie?
Nej, det är sällan bra. Det är sällan bra.
Återigen, som vi pratade om innan, vi vill ju att man ska vilja. Man ska vilja vara med i Instalco, man ska vilja... vara med i den här gruppen. Man ska vilja äga våra aktier.
Ja, ja. Ja, men spännande. Men okej, okay, så upfront, men då det finns en viss belåning i Instalco.
Absolut, ja, så vi lånar vi pengar, absolut.
Så
ja.
Lånar ni.
Vi har ju en hög, det är ju fördelen i vår, vi har ju en ganska hög kassa, eller vi har en väldigt hög kassakonvertering.
Ja.
Så vi använder ju väldigt mycket av våra egna pengar som vi tjänar till att köpa nya bolag. Men det är klart, med den här takten som vi har med 27 förvärv och kanske 19 året innan,
ja, ja.
Då hinns det inte med, så då får man knacka på åt banken ibland.
Ja. Men jag för mig att den ligger någonstans nu kring typ 2 gånger EBITDA.
Ja, vi ligger kanske runt 1,7 någonstans.
1,7 till och med, ja. Är det någon form av bra riktlinje eller?
Men jag tycker det är ganska sund. Vi har ju som mål att alltid hålla oss under 2,5.
Ja.
Tycker jag är sunt. Det visar på stabilitet. Det visar på att det finns mycket torrt krut i bössan.
Ja.
Sen kan man alltid gå över om det finns något väldigt intressant där och då och menar, vi är ju inte liksom fasta i att det måste vara en viss procentsats, utan som det alltid är, ibland kommer det upp möjligheter och då måste man välja om man vill ta dem eller inte.
Ja, men det är ändå också, ni har koll på finanserna.
Absolut.
Och inte tar för mycket belåning.
Nej.
Men har ni liksom tvingats köpa lite större nu sen tidigare, liksom, har det funnits den komponenten ju mer ni har vuxit, för att det ska kunna röra nålen lite så måste man ju generellt sett förvärva lite större bolag.
Ja,
eller fler.
Eller fler, ja. Vi har väl gått på flerspåret kan man säga.
Ja, ja.
Så att snittförvärvet hos oss är någonstans runt 50 till 150 miljoner i omsättning.
Just det.
Sen gjorde vi något lite större här nyligen. Haikon till exempel som kom in var väl 350-ish. Och har växt jättebra bara på några månader hos oss. För vi har kunnat hitta liksom synergier där med försäljning och så. Så det är jättekul.
Ja, ja.
Så det kommer nog växa till och bli ett ganska stort bolag. Men jag tycker återigen, jag kommer tillbaka till de här liksom parametrarna. Om du, ditt bolag omsätter 100 eller 50 eller 250. Det handlar mycket om den här relationen. Och det handlar mycket om vad du som entreprenör vill. Och sen var på din entreprenörsresa du är. Vissa tycker att liksom 50 miljoner, här var jag nöjd och det är ett fantastiskt bolag de har byggt upp då. Vissa lyckas liksom ta det till 250 och fantastiskt också. Det är klart att det finns ju fler här än vad det finns här då, så att säga.
Ja. I mellanstorleken liksom. Mm. Sådär. Ja. Men jag gissar att förr eller senare ska ju entreprenören bytas ut också.
Absolut.
Så oundvikligt blir det ju så. Och efter att ni har funnits ett gäng år nu så har ni väl också då behövt byta ut en del.
Absolut.
Finns det någon sån liksom plantskola, naturliga successioner mellan Instalco-bolagen?
Ja, det har väl inte varit så mycket kanske liksom på vd-nivå man hoppar mellan bolagen, för där brinner man ofta för sitt eget bolag. Liksom, så ja. Det har man inte. Men däremot kanske på projektledarnivå och framförallt på montörsnivå så är det väldigt vanligt. Jag menar, frun får jobb någon annanstans eller mannen får jobb någon annanstans och så flyttar liksom vår anställde till en annan ort. Och då finns vi på den orten och då kan man börja på det bolaget. För då får vi en väldigt fin referens med att du har jobbat på ett systerbolag till någon annan. Då. Mm. Så det är väldigt vanligt. Men tittar man på liksom rent på vd-nivå så är det vanligaste vi gör, det är intern rekrytering. Och vi har gjort en hel del. Jag menar, bara som jag sa, vi har 9 stycken affärsområdeschefer. De är ju internrekryterade, 8 av dem. Så att vi har ju lyft 8, så då har vi behövt fylla på där.
Ja.
Ah, så att det är ju 30-tal har vi säkert bytt i alla fall.
Ja, okay.
Och det är någon som sagt 10 år, det är någon pensionsavgång och lite sånt där så.
Ja, men det finns den
ja, och då ja, och det har vi ju liksom, dels har vi den naturliga delen som vi lär känna bolaget väldigt mycket. Sen har vi ju också startat för ett antal år sedan vår Instalco-skola där vi då har utbildning för VD, vi har utbildning för vad som man kallar det, andra män eller liksom
yeah.
High potentials, eller, ah, succes- ja. Ah, high potentials eller vad man ska kalla dem.
Ja.
Och sen så har vi
liksom... Kallar ni dem verkligen för det?
Nej, nah, men...
det hade ju varit nice att få den. Ja, men du är en high potential.
Ja, det är kanske mer något som så här, teknikbolag och... Ja. Ni kanske skulle ha det liksom.
Ja, det är... ja. Så kan det ju vara.
Ja. Men...
jag fattar vad du menar.
Ja, oavsett. Ja. Men vi har lite... och sen så har vi projektledare och ja. Ledande motörer.
För jag tänker, den är ju viktig för kulturen.
Absolut.
Det har du touchat på några gånger, att det är ju ändå så här, man ska kunna känna att som enskild medarbetare, att jag är en del av en helhet och man kan växa här och att liksom, det finns en resa för mig att göra. Jag gissar att det är liksom en viktig framgångsfaktor.
Ja, jätteviktig.
Ja.
Alltså, vi vill ju verkligen att... Alltså, vi har ju förvärvat bolaget av en anledning. Och det vill vi ju ska fortsätta på den resa. Vi skulle ju aldrig förvärvat bolaget om vi hade för avsikt att ändra hela kulturen och ändra hela arbetssättet. Då skulle de ju inte kommit med från början.
Ja, just det.
Så därav så vill vi ju gärna att de fortsätter på inslagen väg.
Ja.
Men tillsammans med sina systrar och bröder, om man säger så,
ja,
bygga det till nästa nivå.
Ja. Spännande. Vart, liksom, nu har du varit med sedan 2014 i Instalco. Vart ser du Instalco är om 5 år? Om man får blicka utåt lite.
Ja, men nu har vi ju liksom etablerat oss väldigt bra i Sverige. Vi håller på att etablera oss väldigt bra i Finland och Norge. Jag tror att vi kommer fortsätta. Vi kommer vara fokus på nordiska bolag och Norden. Sen tror jag liksom 5 år bort så är det nog inte omöjligt att vi har doppat tån i något nytt land.
Ja.
Kanske doppat tån i något nytt... man har liksom, vad ska man säga, breddat scopet lite inom installation. Det finns ju närliggande områden som man kan fortfarande göra en hel del grejer inom, ja. Inom bygg fast utan något liksom... Eller inom installation främst liksom, som vi inte gör.
Så som...
Ja, men vi är inte så starka på larm och tele till exempel. Vi är inte så starka på... automation, alltså det finns liksom närliggande sådana som vi kan växa på, vi inte stackar på kyla och sådär. Så att, ja,
finns det finns en hel del.
Ja, absolut.
Och geografiskt, det är fortfarande, jag gissar att det är närområdet. Man kanske liksom kikar lite Tyskland, Polen liksom runt omkring.
Ja, vi är ju, kan vi säga så här, vi är ju inte där och tokcheckar överallt. Så nej, vi har väl liksom inte satt ner var härnäst blir liksom.
Nej, men jag fattar. Det är,
men jag skulle säga, av enkla skäl så ja, det är väl det logiska att gå i närheten.
Ja. Sen får man ju vara öppen för vad vi, liksom, hur rör sig framtiden och vilka möjligheter dyker upp och sådär.
Absolut, så är det ju.
Finansieringen, tänker jag, det är ändå så här, det är en tuffare tid. Räntorna har gått upp. Det är dyrare att finansiera. Det är en viss form av avkylning i ekonomin. Liksom, sådana där faktorer spelar ju in. Nu vet vi inte vart vi är om 5 år. Nej. Men mycket kan ha hänt.
Yep.
Men det känns ändå som att för er, det finns möjligheter att vara lite opportuna även om det skulle bli lite sämre tider. Det är inte...
Absolut, och det, jag faller tillbaka lite på det som gör att kanske jag sover som bäst om natten om jag ska titta på mig själv. Så är det just det att installationsbranschen kommer inte försvinna.
Nej.
Det kan vara hög, låg, vilken konjunktur du vill. Det behövs installationer. Tittar man ytterligare ett steg längre och säger så här, vill vi i samhället göra den här omställningen som jag hoppas på rent ut liksom privat perspektiv, och jag menar, nybliven pappa och så här, jag vill att nästa generation också ska ha det bra. Ja, men då kanske vi måste röra oss mot en liksom en mer genomtänkt värld och leva på ett kanske annorlunda, vi behöver inte leva på ett jättestort annorlunda sätt, vi måste leva på rätt sätt.
Ja, ja.
Och då i slutändan så kommer det behövas enorma mängder installationer för att det ska funka.
Ja, ja. Få bort alla de där energitjuvarna.
Ja, men verkligen. Och jag menar, vi sitter och värmer upp våra kåkar och så lyser med värmekamera, så ser det ut som att någon eldar på kåken för att det liksom bara läcker värme. Eller vi har lampor som inte släcker. Alltså det finns hur mycket som helst. Och liksom allt ifrån laddbilar, laddstationer, solpaneler, men liksom värmepumpar. Alltså det finns så mycket att installera, så mycket bättre. Kuriosa var på möte hos en fastighetsägare igår, konstaterade att de lever kvar i en värld där det fanns blir personligt här, men var toaletten, jag är ju så här nörd,
ja.
Säger att den här toaletten den spolar 6 liter per gång, en ny stol spolar 1,2 liter, alltså det är liksom såna här, det finns enorma grejer att göra, vi har liksom bara skrapat på ytan. Ska vi liksom komma hit till på något sätt Parisavtalet och tro att vi ska nå det, ja men då är det dags att börja agera.
Snyggt. Du, det där blir ett alldeles ypperligt avslut på det här fantastiska samtalet. Du, Robin, stort tack för att du kom hit till Sparpodden.
Tack för att komma.
Ja. Du, jättekul. Ska bli spännande att följa Instalco i den fortsatta resa framåt. Och till er som har lyssnat och tittat, hoppas att ni också fått en bättre bild av Instalco. Det är jag fullt övertygad om. I vilket fall vet ni att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!
Hej då!